Någon ställde frågan till mig, varför är den falska ödmjukheten så mycket vanligare än den äkta? Ja, det kanske finns många svar på den frågan. Men jag tror att det viktigaste svaret kanske är detta, att det är den enda vi kan åstadkomma själva. Och det är väldigt lätt att leda i bevis att det måste vara så. Vi tänker så här, du satsar på att bli ödmjuk. Och du verkligen kämpar en riktigt ordentlig kamp. Och en dag upptäcker du till din stora förtjusning att du är ödmjuk. Ja, så var det slut på den ödmjukheten. För du blir ju så lycklig över att det gick. Och därför måste det ju vara så här, att om inte någon annan gör dig ödmjuk, så kommer det aldrig att gå. Och att den äkta ödmjukheten är så pass sällsynt som den är, det beror väl delvis på att vi har så svårt att låta bli att hjälpa Gud. Han sköter det här bättre om han får klara det alldeles själv. Det måste vara vår utgångspunkt. Nästan alla själavårdssamtal mynnar förr eller senare ut i frågan, vad skall jag göra? Och ibland finns det ett svar på den frågan. Men när det gäller ödmjukheten så finns det egentligen inget annat svar än att låta Gud hållas. Och att låta honom ta den tid han behöver. Därför vi blir så nervösa när vi inte omedelbart blir ödmjuka. Och redan den nervositeten, vi har ju för oss att Gud anser ju att helgelsen borde gå på en vecka sådär, eller en månad, eller kanske helst på ett kvällsmöte. Och när den inte gör det blir vi nervösa och tänker det måste vara något fel någonstans, och så ska vi hjälpa Gud och så är spelet förlorat. Den äkta ödmjukheten och den falska. Ja, det hela började ju på syndafallets dag. Människan skulle bli som Gud. Och vi ska bläddra till Uppenbarelseboken 4 och 11. Och höra ett himmelskt vittnesbörd om Gud. Det är de 24 äldste som faller ner inför Herren på tronen. Och så står det att de sjunger eller säger så här. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till. Och skapades den. Människan ville bli som Gud. Och vad är det då hos Gud som människan önskar sig? Svar, härlighet, ära och makt. Och det kan vi rätt lätt se. Ge makt åt en människa och hon går sönder. Ge ära åt en människa och hon går också sönder. Ge härlighet, eller om du hellre vill uttrycka det så, ge obegränsad framgång åt en människa och hon flyger också i flisor. Vår kapacitet att tåla dessa tre ting är mycket mindre än vi tror. Mycket mindre än vi tror. Alla politikers budskap i alla tider har varit detta, att om bara jag får makten så blir det bra. Det enda säkra man kan säga att om du, kära vän, får makten så går det väl på ett eller annat vis sönder. Vi får hoppas att det går så sakta som möjligt. Att du har någon moster som ber för dig så att du blir bevarad någorlunda i alla fall. Men trasig blir du ju på ett eller annat vis. Och det är ju snällt att du offrar dig. Så vi andra slipper gå sönder. Men det är bara Gud som är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Därför kan vi säga så här, att detta med att vara ödmjuk, äkta ödmjuk, det är på ett sätt att acceptera att Gud är Gud och att vi är människor. Och att i det mänskliga ligger någonting av att faktiskt ha mycket begränsade ramar när det gäller härlighet, ära och makt. Människan försökte ju stjäla de här tre tingen från Gud. Och eftersom vi kan säga att kuppförsöket misslyckades, så hamnar människan i ett tillstånd som så att säga är bristen på härlighet, ära och makt. Och istället för ära så kämpar vi ju nu med förmätenhet, förakt och jämförelse. Och vi jämför oss med varann. Vem har det finaste fikonlövet nu? Har du det eller har jag det? Och om jag tycker att mitt fikonlöv är lite större och lite flikigare än ditt, så sätter jag näsan i vädret. Då blir jag förmäten och jag föraktar dig. Du blir föraktlig och jag blir stolt. Allt utifrån en jämförelse. Härlighet. Ja. Den människa som längtar efter härlighet men inte har den, hon är på något sätt hela tiden inställd på anspråk och krav. Och det hör ju också till syndafallets egenskaper på något sätt, att vi hela tiden har våra anspråk. Det som Bibeln ibland kallar för begärelser. Det som skiljer begärelsen från behovet, det är detta att begäret får aldrig nog. Ett behov kan mättas, men ett begär kan aldrig mättas. Skulle du till all olycka drabbas av maktbegär, så kommer du aldrig att få nog. Det finns alltid mer makt att få. Drabbas du av penningbegär, så kommer du heller aldrig att bli tillfredsställd, även om du kan göra som Joakim von Anka, ta ditt dagliga penningbad. Och på samma sätt är det ju naturligtvis med den krävande människan. Det finns många fällor här. Varje människa har ett behov av kärlek. Men behovet kan mättas. Men ibland möter man människor som längtar så efter kärlek och tillgivenhet att de börjar kräva kärlek av sin omgivning. Och det går inte att mätta. En sån människa kan man ställa upp för 25 timmar om dygnet. Och han kommer ändå säga att jag tycker att du satsar inte på mig. Därför hans behov av kärlek är nu inte längre ett behov, utan ett anspråk och ett krav. Ett behov går att mätta, men ett krav går inte att mätta. Och den människan måste föras till ödmjukhet på den punkten. Villigheten att ta emot den kärlek som ges honom och vara nöjd med det, Snarare än att hela tiden sitta och tänka, ja, nu fick jag lite grann men jag ville haft mer. Frågan om makt och kontroll är också så komplicerad många gånger. Den fallna människan har ju den märkliga egenskapen att hon alltid känner sig som tryggast när hon tror att läget är under hennes egen kontroll. Och varje gång vi känner det så måste det ju vara en inbillning. Om något är en chimär i detta livet så måste det ju vara det. Vi kan ju aldrig få tillvaron under vår kontroll. Utan jag måste få citera min hustru som hon sa en gång när det mesta stod på högkant i vår tillvaro. Så sa hon det, att läget är under kontroll men inte under vår. Och så är det ju egentligen alltid. Också de tider då man liksom tycker att nu har jag situationen i min hand. Visst inte. Inte har man det. Men det här betyder ju att när vi på olika sätt känner oss otrygga eller hotade, så försöker vi på något sätt att utöva kontroll över någonting. Och det kan vara kontroll över våra närmaste. Kontroll över vår livssituation. Men det kan också vara en stenhård självkontroll. Där så att säga varenda min och vartenda tonfall och varenda ord man säger är ordentligt vägda på guldvåg, ordentligt censurerade innan de släpps lös. Därför att nu ska jag inte lämna någon blotta på mig. Ingen ska ha något att säga om mig. Jag ska vara perfekt. Och det här är ju ett gudomligt attribut, att vara perfekt. Människan är inte skapad till att vara perfekt. Och på något sätt tror jag inte ens hon var perfekt före syndafallet. Vi kan uttrycka syndafallets effekt så här om vi vill. Att människan som var skapad till att vara begränsad sträckte sig efter möjligheten att bli gränslös. Lite makt, det klarar vi. I viss mån måste vi kontrollera vår tillvaro. Det är trevligt med folk som passar tiden och sköter sin ekonomi och betalar sina räkningar och så här. Men på något vis så finns det alltid en gräns här. När man bara går över den gränsen så börjar laviner att rulla i ens liv. Och vi hamnar i ett tillstånd där vi så att säga förflyttas utanför verkligheten, där vi tappar så att säga kontakten med oss själva. Där vi kommer in i ett tillstånd där vi inte längre är oss själva. Perfektionisten kan aldrig vara sig själv. Med sin oerhörda självkontroll och oerhörda förmåga att liksom känna vad är rätt nu i den här situationen. Vad väntas det av mig här? Och åt vilket håll blåser vinden nu? Och nu måste jag verkligen se till så att jag inte gör bort mig här. Den människan har ju liksom satt i system att inte vara sig själv. Och kommer ju förr eller senare, ofta förr, att tappa bort sig själv. Lösningen på allt det här heter ödmjukhet. Och det betyder ju egentligen att vara människa. Att acceptera att man är begränsad. Och att vi är begränsade på olika sätt inom olika områden. Och att därför alla jämförelser egentligen är mer eller mindre vansinniga. Det är ju ingen större vits att jämföra, låt oss säga, potatis med ananas. Vi går till Matteus 18 kapitel. De fem första verserna där. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Ja, här har vi nu jämförelsen. De älskar att prata om det här, lärjungarna, och det gör ju vi också. Och jämför vi inte oss själva med varandra, så kan man alltid jämföra den predikanten med den predikanten och försöka utröna vem som har den största smörjelsen. Jag har ett par goda vänner som brukar kalla sånt för att prata smörjelse. Jesus ställer fram ett barn. Och vad vill han säga med det? Ingen av oss kan ju så att säga infantilisera sig själv. Nej, det är naturligtvis inte meningen att vi ska återgå till sandlådan. Även om det finns vuxna som börjar leka med modelljärnvägar och så här. Och det kan ju vara roligt. Men jag menar att vad vill då Jesus säga? Jo, att vi kan på ett sätt leva med vissheten och insikten om att vi är lika begränsade som ett barn, fast på en något högre nivå. Från Guds utsiktspunkt är det inte så stor skillnad. Och då faller i bästa fall väldigt mycket bort. Nu står det olyckligtvis så här att de som gör sig själva små som det här barnet. Och det låter ju som det var någon sorts aktiv process där man skulle se till att krympa ner sig själv så mycket som möjligt. Och slutresultatet blir naturligtvis i det läget alltid den falska ödmjukheten och inte den äkta. Utan som jag sa förut, någon annan måste göra det. Men vi måste acceptera att det sker. Att ödmjuka sig, som det står i den gamla översättningen. Och det är nog ett bättre ord i sammanhanget. Det är kanske att tillåta att Gud gör oss så små som vi är. Vi kanske måste acceptera att han många gånger är ute efter att göra det för att återföra oss till verkligheten. Och för att faktiskt få oss själva att sammanfalla med den identitet han har skapat oss till. Därför att när vi liksom börjar svälla upp som ballonger, så lämnar vi den personligheten, den person han har skapat oss att vara, den lämnar vi bakom oss. Och vi börjar leva ett konstlat liv. Men om Herren får krympa ner oss till den storlek som vi faktiskt har, då inträffar ett vilotillstånd, därför att då är vår verklighetsuppfattning korrekt. Och det har ingenting med tillplattning att göra och ingenting med förödmjukelse att göra i och för sig. Utan det är på något sätt ett vilsamt tillstånd där man inte har så mycket att försvara och där man inte har så mycket att värna och där man inte har så stora anspråk som man hela tiden stångar sig blodig med. Utan där ens behov går att mätta och tillfredsställa, och det är egentligen ett tillstånd av harmoni där man är i en harmoni med skapelsen. Vi kan ju undra ibland vad det är som gör att det är så svårt att utbreda evangelium i ett land som Sverige. På ett sätt är det väldigt lätt att svara på frågan. Evangeliet är glädjens budskap för de fattiga och vi är rika. Och alla anpassningsförsök som har gjorts i västerlandet handlar ju om att på ett eller annat sätt göra om evangeliet till glädjens budskap för de rika. Och det kan man inte göra utan att evangeliet mister sin identitet. Vi kan också uttrycka det här på ett annat sätt. Vi är ett krävande folk. Och det kan man ju se när det är avtalsförhandlingar på gång. Eller när portot höjs med 10 öre. Då träder brevskrivarnas riksförbund fram med neddragna mungipor och säger: ska vi behöva drabbas? Eller när man inte fick 24% i påslag, utan man nådde inte ända fram som det heter, utan vi fick ju bara 22. Och egentligen skulle vi ju ha strejkat, men i vår ändlösa godhet bestämde vi oss ändå för att lägga ner vapnen. Att gå ut till ett sånt folk och säga: du kan få nåd. Ja, men det vill jag ju inte ha. Jag vill inte ha nåd, jag vill ha min rätt. Ja visst, det ödmjuka giver han nåd, står det. Tror jag det. Det lönar sig inte att erbjuda det till någon annan. Ty den som inte är ödmjuk, han vill ha sin rätt. Och det är inte alls detsamma. I Guds rike finns hur mycket nåd som helst. Men kräver vi vår rätt så ligger vi ju illa till. C.S. Lewis har skrivit en underbar liten bok som heter Den stora skilsmässan. Och kommer ni över den så ska ni läsa den. Den är nog den bästa kristna bok jag har läst, mina egna inbegripet. Den handlar om folk som får följa med en buss från helvetet och upp till himlen. Och när de kommer till himlen så stannar de så att säga i utkanten av himlen. Därför att när de här kommer av nu ur den här bussen så är de som spöken. De är alldeles genomskinliga, de är inte riktigt verkliga. Men himlen, den är väldigt verklig. Och den är så verklig så att när de bara går på gräset i himlen så skär de sig i fötterna. De behöver därför hjälp att vandra längre in i himlen. Och till var och en som kommer ur den här bussen så kommer det nu någon inifrån himlen så att säga och ska hjälpa dem att gå på det här gräset så de kommer in. Och till var och en så kommer det då någon som de helst hade velat slippa att träffa. Och då kommer det en som liksom börjar streta emot när hans följeslagare försöker locka med honom till himlen. Och följeslagaren säger då att det finns ju mycket nåd som helst här. Ja, men jag vill inte ha nåd, säger den andra. Jag vill ha min rätt. Oh, nej, nej, kräv inte din rätt vad du gör, säger den andra då. Det gör inte det, för då ligger du illa till. Utan sträck dig efter nåden, så blir dina fötter så fasta så du kan gå på gräset. Nej, jag vill ha min rätt, säger han. Och därmed kan han ju aldrig gå på gräset, utan efter en stund senare går han in och sätter sig i bussen igen för att åka tillbaka. Och det gör i stort sett alla de andra också. Det är naturligtvis en saga, men den är ju intressant. Och framförallt detta: kräv inte din rätt vad du gör. Ty då kräver Gud sin rätt. Det är ju lagen det. Utan sträck dig efter nåden, så ger Gud dig nåd. Det ödmjuka ger han nåd. Vi ska gå till Filipperbrevets andra kapitel förstås och läsa om Jesus. Vi börjar i 5:e versen och så läser vi till och med den 16:e. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. Ja. Han gjorde sig ödmjuk. Och nu måste vi ju förstå detta, att när Paulus talar om att med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning, så handlar det ju ingalunda om att försöka att anstränga sig för att bli lite ödmjukare. Utan om vi ska ta en jämförlig liknelse, så kan vi ta uttrycket sorgearbete. Det är ju inget jobb som man hugger i med någon spade eller någon hacka eller något, utan det är en process som man får kämpa sig igenom, därför att man på olika vis möter yttre svårigheter. Och det tror jag är också det som gäller för oss. Det är ödmjukhetens villkor. Att vi ställs inför smärtsamma processer i våra liv. Och att vi så att säga får arbeta oss igenom dem. Det är ju bokstavligt talat det som åsyftas när det står att Jesus gjorde sig ödmjuk. Det betyder ju inte på något sätt att han började försöka att bli lite snällare eller lite trevligare eller le lite vänligare eller så här, utan han tillät något att ske. Han tillät att människorna bar hand på honom och han försvarade sig inte. Han accepterade en smärtsam process i sitt liv, utan att förbittras av den. Och därför står det också så här i 14:e versen: gör allting utan knot och utan förbehåll. Det betyder inte att det är förbjudet att man drar en suck när tillvaron blir kämpig. Det betyder inte att man inte får fälla en tår eller gråta ordentligt om man så vill. Men det betyder att när du möter en äkta ödmjuk människa, så har han eller hon som regel gått genom djupa vatten. Jag kan inte påminna mig att ha träffat någon som inte på något sätt har burit ett lidande i sitt liv, och som i den processen förts närmare Gud. Jag kommer ihåg en äldre syster som kom på ett ashram för många år sedan. Hon var verkligen gammal och hon såg ut som en sån här tall i yttersta havsbandet. När som kan stå på någon liten kobbe på västkusten. Knotig och verkbruten. Och hon bad om ett samtal. Och hon berättade om sitt liv, vad många svårigheter hon hade gått igenom. Och riktigt varför hon bad om det där samtalet, det vet jag inte ens nu efteråt. Hon strålade. Hon lyste under hela detta samtal. Gud har varit så god emot mig, sa han. Gud har varit så god emot mig. Och ödmjuk, ja det måste man ju verkligen säga att hon var. Det var väl mera för min skull än för henne som vi hade det samtalet. För jag har gömt det och begrundat det djupt i mitt hjärta. Och hon hade ju på olika sätt gått igenom situationer som hon inte hade någon kontroll över. Som hon inte kunde styra och reglera. Där hon i princip var hjälplös. Och där det var meningslöst att hålla på och jämföra sig med varandra, vem som var störst, bäst och vackrast. Och där också krav och anspråk hade fått dö. Och istället hade hon förts närmare Gud. Nu är det ju inte givet att man gör det i en sån situation. Det är ju väldigt lätt istället att man trasslar in sig i grubbelfrågor. Är detta ett straff? Vad ont har jag gjort för att detta skulle drabba mig? Ja, man kan behöva ställa frågan ibland. Lider jag för att jag, så att säga, har sått i mitt kötts åker? Är detta konsekvensen av att jag tillåtit mig synd i mitt liv? Frågan kan behöva ställas. Men om inte Herren ger dig ett svar på den frågan, så är det alltid en fälla att hålla på och gräva i den. Man kan ställa frågan till Gud och säga: Herre, är det någonting här du vill upplysa mig om, så säg det. Jag vill ta emot det i så fall. Men gräva i den ska man inte göra. Det är farligt. Och den andra stora frågan, det är ju detta: hur kan Gud vara god och allsmäktig när jag har det som jag har det? Varför tillät han att mitt barn dog? Varför tillät han att jag blev arbetslös? Ja, det finns inget svar på frågan. Men om man går till Gud med frågan, så får man honom istället. Och det är ju liksom i den processen som ödmjukheten föds. Bibeln vimlar av exempel på det här. Hur Gud på olika sätt låter människor gå igenom erfarenheter av utblottelse för att kunna ge ödmjukheten, den äkta ödmjukheten, som en gåva. Abraham, redan där började ju. Ja visst, det kanske var high life när han bröt upp ur i Kaldéens land. Och han tänkte kanske att ja, nu har jag en vision för du ska bli här. Vi kommer någon annanstans och sen så får vi en radda unga, Sara och jag. Och det ska bli underbart. Vi ska sätta upp en klan här. Vi ska få ett revir någonstans bort igenom. Herren har kallat oss. Ja, gumman, hans blir ju gammal och själv blev han gammal och så kommer Gud så småningom och så säger han att ja, mig har du ju aldrig gett någon livsfrukt, säger Abraham lite surt. Visst är han besviken. En tjänare, en slav ur mitt eget hushåll ska bli min arving Eliezer. Nej, nej, säger Gud, du ska få en son. Och så säger han inte mer. Och de går Abraham hem och lägger sitt kloka huvud ihop med Sara. Och så hittar de på det här med Hagar. Och Herren kommer tillbaka och säger: nej, det var inte Ismael. Du ska få en son med Sara. Och då tycker han ju att det är så groteskt. Så att som det står i vår fromma svenska bibelöversättning, han böjde sig mot jorden och log. Men det kan också översättas, han föll raklång fram stupa och skrattade. I vilket fall så är det ju inte alls så som man tror ibland när man läser om Abrahams tro. Att han skickade ut inbjudning till omskärelsekalaset för att nu skulle Sara bli gravid. Och nu skulle han verkligen tro fram en unge här. Men vad bestod hans tro i? Jo, i detta att Gud hela tiden är Gud för honom. Att trots att ingenting går efter hans ritningar, att till sist både Sara och han ler eller skrattar eller vad de nu gör, så är Gud fortfarande auktoritet. Fortfarande honom som de söker sig till. Det kommer inte någon järnridå emellan. Man drar inte ner gardinen och säger att jaha, blir det på det här sättet får det vara. Utan man söker sig närmare. Särskilt tydligt syns ju det här i Josefs liv. Han drömmer två drömmar om hur han ska bli så upphöjd så alla bröderna de ska stå där och buga. Och till och med far och mor ska stå där och buga. Och det var ju väldigt hårt på den tiden. En far som skulle buga inför sin egen son, det var ju orimligt. Och alla tyckte ju, åtminstone bröderna tyckte ju att han hade fått högfärdsvansinne. Så de skulle ju se till att det inte blev någon upphöj, så de kastade honom i en brunn, fiskade sen så småningom upp honom och sålde honom som slav. Och sen var de av med honom. Och de hade ju ingen aning om att Guds rike har en grundlag. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Visst, han hade blivit förespeglad en upphöjelse. Och vägen till upphöjelse, Guds väg till upphöjelse, går alltid genom de djupa vattnen. Och han kom ju i fängelse och alltihopa detta, och Potifars hustru, vad det är mera. Men hela tiden så håller han fast vid Gud. Det ändrar inte hans gudsförhållande. Det ändrar inte hans förtroende för Gud. Han trasslar inte in sig i frågorna. Jaså du Gud, jaha, varför har du tillåtit det här nu då? Utan han lär sig ödmjukhet genom sitt liv. Och när bröderna till sist kommer i hopp om att få köpa lite säd eller låna eller vad det är de vill, så kan han förlåta dem när de har förstått att han är den Josef som de sålde som slav. Han hade kunnat döda dem, men han benådar dem. Nu står de där och bugar. Och så småningom står också fadern, Jakob, Israel, står där och bugar. Vi ser ju detsamma i Davids liv. Åh, den unge killen, trosfrisk och härlig, som stryper lejon med blotta händerna och dödar Goliat med en sten. Man kan ju tycka det att ja, han är ju färdig. Det är ju sån man ska vara. Ja, det vore härligt om lite fler av oss såg ut på det viset. Det nickar jag inte till. Men Gud ansåg inte att han var färdig. Utan fastän han låter Samuel smörja David till kung. Och David kommer in vid Sauls hov. Så börjar Saul att jaga honom. Och till synes är ju David inte beskyddad av Gud. Utan han måste fly. Från ödemark till ödemark. Och gömma sig en på det ena stället, en på det andra. Vad händer med David? Han håller hela tiden fast vid Gud. Lovsången tystnar inte i hans liv. Utan han blir en ödmjuk människa. Och han skildrar ju det där i en liten psalm, den 131. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är. Och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn, ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Man kan förstå att när Jesus säger till lärjungarna, måste inte Messias lida detta och så ingå i sin härlighet. Att han bland annat syftar på alla som fått gå genom dödsskuggans dal för att komma till ett bord dukat i ovännens åsyn. Och att det är Guds väg till upphöjelse. Och försöker vi hitta någon enklare väg, så går vi miste om den ödmjukhet som vi måste bära med oss för att tåla upphöjelse. Petrus förnekelse är ju en av de få berättelser som finns i alla fyra evangelierna, frånsett Jesu död och uppståndelse. Den måste ju ha uppfattats som viktig av alla evangelisterna. Och Petrus, som ju blir pamp lite grann i den första församlingen, han kunde ju ha tystat ner det här. Men han måste tydligen också ha ansett att detta var någonting väldigt viktigt. Hans förnekelse. Därför att om han inte hade gått igenom den, så hade han inte fått lära sig ödmjukhet. Och då är det väl frågan om han hade kunnat bära den uppgift han sedan fick. När vi läser i Apostlagärningarna 5 till exempel om att anden var så utgjuten så att bara Petrus skugga föll på de sjuka, så blev de friska. Jag har faktiskt hört talas om en gudstjänst där någon läste denna text och riggade upp en spotlight och bad de sjuka komma fram och lägga sig på golvet, så nu skulle hans skugga falla på de sjuka. Jag vet inte riktigt hur det gick sen, men jag tror att det är en ovanlig situation och att det krävs ovanligt mycket ödmjukhet för att kunna bära en så ovanlig nådegåva. Och man kan ju nästan se hur Jesus arrangerar lärjungarnas svek och Petrus förnekelse. För det är ju först efter uppståndelsen som Jesus har bibelstudium med lärjungarna. Vi slår upp i Lukas 24. I den 27:e versen så står det: och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Och sen kan vi hoppa ner och börja läsa i den 36:e versen. Medan det ännu talade, och då är vi ju tillbaka i Jerusalem, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han: varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: finns det något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och såg hur han tog den och åt. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna, och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Nu öppnar han deras sinnen så de förstår skrifterna, och nu först håller han bibelstudier med dem. Man kan tycka det var väl så dags. Jag tror att det låg en plan bakom det här. Han hade visserligen i mycket dunkla ordalag talat om att människosonen skulle utlämnas. Men det står att de fick sån ångest så de förstod inte vad han sa. Och Jesus förklarade ingenting, utan först i efterhand, när så att säga prövningen och svårigheten är genomliden, då först förklarar han för dem. Och just därigenom kan de lära sig ödmjukhet av det som hände. Därför att de hade suttit bekvämt tillbakalutade i varsin fåtölj och liksom bockat av, jaha, nu gick den profetian i uppfyllelse, nu ska vi se nästa på listan. Det blir då att nu kommer Kajfa snart in från höger. Ja, där har vi honom. Aha, där kom han. Om de så att säga hade haft läget under kontroll, under sin kontroll, så att de hela tiden hade haft överblicken och förstått precis vad som hände och vad som skulle komma att ske, då hade de inte lärt sig ödmjukhet av det som inträffade. Utan vi lär oss ödmjukhet när Herren sätter oss i sådana situationer där vi kan uppleva både en vanmakt och kanske också bitvis en oförmåga att förstå varför det här hände och vad det är som är på gång. Och när vi då liksom bara har Herrens person att ty oss till, inte någon fin teologisk dogmatik, inte den ena eller andra kompetensen, utan bara Herrens person att klamra sig fast vid som ett barn, då lär vi oss ödmjukhet. Äkta ödmjukhet. Vi lägger märke till att Petrus hade ju förnekat Jesus, och nu kommer Jesus här och Petrus är naturligtvis med. Inte ett ljud om förnekelsen. Det är inte så att Jesus kommer in genom den stängda dörren och så säger han, ja, nu Petrus, nu förstår du, nu måste vi göra upp här. För det gör man alltid i fina församlingar, man gör upp. Så nu ska vi göra upp, du och jag. Det är det första vi måste göra. Sen ska jag ta med en bit fisk. Men först måste vi göra upp. Nej, ingenting av allt det. Petrus sitter där med minnet av sin förnekelse. Och Herren är god, han, som det står hos Johannes, han andas på dem och säger, ta emot helig ande, han bjuder frid över dem. Men ännu tar han inte upp detta med förnekelse. Utan det gör han ju långt senare, när Petrus och de andra, några stycken, har gått upp till Galileen och tänker att ja, vi får väl börja fiska. Som det står i 21 kapitlet hos Johannes. Och man är ute och den natten fing och det är inte som vi vet och de kommer tillbaka och Jesus står på stranden och en eld och glöd och fisk. Och lägger ut på andra sidan båten och de lägger ut och de får fisk och 153 stycken och det här. Ja visst, sen sätter de sig ner i godan ro och äter. Först därefter frågar Jesus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Då tar han upp det här. Och då är så att säga processen avslutad. Då har Petrus tagit emot den ödmjukhet som också öppnar honom för ett väldigt mottagande av den helige ande. Och jag tycker att Jesus uttrycker det här så fint innan allt detta börjar. Johannes 13 kapitel. När Jesus tvättar fötterna på lärjungarna, så blir det ju lite extra komplicerat när han kommer till Petrus. Och det står så här, 6:e versen. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Åh, vad mycket av livet som ligger här. Hur ofta har det inte varit så i ditt liv och i mitt liv att så småningom klarnade det. I backspegeln såg vi. Långt senare förstod vi. Det jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta. Ja, men Herre, säger vi, varför kan du inte förklara det nu? Det vore väl bra, du har ju gett din heliga ande för att ge oss hela sanningen. Du kan väl förklara det nu? Nej, då lär du dig inte ödmjukhet. För då har du fortfarande läget under kontroll, eller åtminstone kan du tro att du har det. Ibland får du gå genom djupa vatten där bara jag har läget under kontroll, för att du ska lära dig den ödmjukhet som tillåter mig att vara Gud och dig att vara människa. Du, äran och makten och härligheten tillhör vår Gud och Lammet. Därför så bär Herren oss igenom såna här processer ibland. Och det betyder ju inte att man lär sig ödmjukhet genom någon form av självplågeri. Aldrig någonsin. Självfördömelsen är bara ett hinder i sammanhanget. En fälla. Men ingen av oss går fri från smärta. Och skulle du vara så lyckligt funtad att du inte har en enda smärtpunkt i ditt liv, så har du mängder med människor runt omkring dig vars smärta du kan dela. Och när du gör det, när du så att säga tillåter smärtan att också få vara en del av ditt liv, och den inte skiljer dig från Gud utan för dig till Gud, kanske mitt i det svårbegripliga, mitt i det som du inte förstår idag, i allt det föds genom andens hjälp den del av andens frukt som vi kallar för ödmjukhet. Det som djupast sett gör människan mänsklig. Kerstin Anér hade ett föredrag för många år sedan. Jag hörde aldrig föredraget, men jag såg titeln och jag tyckte den titeln var så bra. Är människan mänsklig? Frågetecken. Ja, det kan man ju undra över. Men man kan ju också ställa frågan: vad menar vi med en mänsklig människa? Han var så mänsklig. Ja, det är en människa som har fått ödmjuka sig inför Gud. Jag vet ingen människa som är så mänsklig som en sådan människa. Får vi mer makt, mer ära, mer härlighet än vad som har grundats en ödmjukhet av äkta slag i våra liv, så blir vi så oerhört lätt monster. Det är så svårt att förvalta sådana ting om inte Herren har fått göra oss så små att vi överlever. Fader, vi vill vända oss till dig och vi vill förstå att vi kan aldrig ha den fulla överblicken, den fulla kontrollen över våra liv. Utan vi måste alltid räkna med att vi kommer i situationer då vi inte har kontrollen, inte ens förståelsen för det som sker. Och då vi får kanske kämpa med att söka oss till dig. Då det kanske är så mörkt att vi bara kan hålla dig i handen, inte se att du finns där, Eller kanske bara höra ljudet av din käpp och stav och ana att du är i närheten. Här är det inte meningen att vi ska bosätta oss i dödsskuggans dal. Du vill föra oss till någon form av upphöjelse. Du vill föra oss till någon form av rikare liv i den heliga ande. Hjälp oss att inte bli så fixerade vid lidandes frihet att vi inte förstår att våra vägar ibland kan gå också genom smärtsamma upplevelser. Och att du kan långt senare låta oss se och förstå att det inte var en så meningslös väg som vi tyckte medan det pågick. Hjälp oss att acceptera detta. Att mycket får sin förklaring senare, ibland långt senare. Och stilla våra oroliga hjärtan när vi börjar tänka att du har glömt oss eller övergett oss, eller att vi har säkert gått fel någonstans, eller vi hade inte rätt tro, eller allt vad det är vi trasslar in oss i. Hjälp oss att behålla jämvikten, Herre. Hjälp oss att söka oss till dig. Hjälp oss att stödja varandra. Och på det sättet, på olika vis, få ta emot också ödmjukheten, den som gör människan mänsklig. Amen.